just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Hej, Klara och Malin här. Från och med nu hör du oss bara hos Podmi.
Och vi har en present till dig. Om du använder koden Volin och Klara så får du 30 dagar gratis. Obs! Koden kan bara användas på podmi.com. Så gå in på podmi.com, starta ett konto och skriv in koden. Sen kan du lyssna i appen. Gäller endast nya kunder.
En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag har två saker som jag vill säga till dig. Mm. Och det ena är att jag såg min absolut största mardröm som jag måste dela med en himla massa andra. Eventuellt dela den här mardrömmen första plats med att krypa in i en trång grotttunnel som blir mindre och mindre och sen hör du plötsligt hur tunneln rasar ihop bakom dig. Ja. Nej, men jag såg då en nyhetsartikel på Aftonbladet om en man som simmade under isen och inte hittade hålet upp.
Fruktansvärt.
Och så stod det något om att panik utbröt. Jo, tack. och så vidare. Men så jag vågade inte klicka. Utan Nej. Då fick jag istället gå in på Facebook på Aftonbladets sida där, leta upp artikeln där och läsa kommentarerna tills jag hittade någon sån där hård i magen kommentar.
Ja, men han hittade ju hålet sen helt på egen hand, så vadå?
Ja, du vet, de här som tycker att ingenting är nyhet. Ja. Mm. Varför ska någonting någonsin avhandlas? Men vilken är din absolut
Nej, alltså jag
största?
Verkligen. Alltså, jag tycker inte att det värsta är att krypa in och så rasa gången, utan att krypa in i en trång gång och tro att man ska kunna komma ut på andra sidan och så kommer det en mötande, för så här var det ju jämnt, så här är jämnt på
man får möte
ja, för att det här händer hela tiden när man bor i Västerbotten och man det enda man gör är bygga snögrottor och snögångar på rasterna, och så säger någon så här, jag kan krypa igenom här, och så kryper man liksom, och så här är det jävligt obehagligt, man känner bara när jag får prata om det här nu så känner jag att jag får svårt att andas, och så då kommer jävla Pär eller någon och kryper från andra håll, så kan man inte komma ut, ska man bara, jag får panik av det här. Men jag får också, ja, det här med is är ju det tänker jag ofta på eftersom jag rör mig mycket på isar här. Mm. Och jag har hört att om man ramlar ner i en vak så ska man ju simma mot det som är mörkt och inte mot det som är ljust. Man tror ju att vaken är där ljuset kommer ner, men det är tydligen tvärtom. Jag har absolut ingen aning om vad det stämmer, men jag har i alla fall tänkt på det många gånger. Men jag fattar inte om man ska kunna öppna ögonen under iskallt vatten ens. Det borde vara jättehemskt.
Nej, precis. Och det beror väl lite på vem som sa det till dig. Det kanske är någon som hatar dig som har simma mot mörkret. Simma ner i dyn!
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Jag skulle kunna tänka mig att om du kryper i en tunnel och sen så rasar allting ner, så tänker du så här, nu får jag vila. Nu kan jag passa av.
Vad tyst du blev. Passar jag av. Så jävla skönt.
Ja. Nej, men jag tycker faktiskt, det jag tar med mig är att det är så skönt faktiskt att när det värsta händer så kan man alltid gå in på Aftonbladets Facebook-sida och hitta en kommentar som tröstar och kommer med en lösning. För det pratas aldrig någonsin något gott om kommentarsfält. Så nu har jag dragit en lans för alla de som har något att säga men som ingen lyssnar på.
Ja. Underbart.
Sen så vill jag fråga dig om du vet vad buccal fat är.
Buccal fat?
Jag trodde att det var buccal. Men det är, jag tror inte det är det. Jag tror det är buccal fat.
Ja, det är det här som alla kändisar suger bort som är vid kinderna. Men det är inte dubbelhaken.
Jag det är väl visste liksom att jag kunde lita på dig. Jag visste det.
Ja.
Ja. Precis, ja. Förlåt, jag avbröt dig med vad jag visste.
Man ser ju ofta, de många som är ute ser ju helt koko ut. Alltså de ser jättekonstiga ut, men om man går till en bra blir det säkert snyggt. Men man ser liksom, man får jättekonstiga proportioner. Mm. Bland annat hon som var med i, vad fan hette den där? Glee! Minns du den serien? Mm. Såg du den? Mm. Ja, hon, Lia Michele, som är hon har gjort det och hon ser inte klok ut, tyvärr.
Nej.
Nej,
men alltså både du och jag, nu får jag hoppas att du har distans till det här, alltså. Men både du och jag har ju en hel del ansiktsfett. Jag menar, ingen kan ju anklaga oss för att se utmärglade och spetsiga ut i ansiktet.
Nej.
Vi är flickorna boll. Lite grann.
Ja.
Mm.
Ja.
Och det ska man vara glad för när man blir äldre. Har jag hört.
Ja. Har du börjat märka det då? Med att du har blivit äldre?
Ja. Ursäkta. Nej men...
Va? Nej. Du kallar mig flickorna boll.
Ja, ja, men om man blandar in sig själv så blir det ingen förolämpning. Ja. Funkar det inte så? Mm. Två förolämpningar blir ingen förolämpning. Om man ska vara lite så hård så är det ju så här att, eller innan, det har hetat så här att om man liksom vill bli, ett sånt här kvinnor i medelåldern skämt att visst, du kan banta bort baken, men då blir du ful i facet. Du måste välja liksom. Och sen här gör man då tar man bort fettet från ansiktet utan att något från kroppen försvinner. Vilket, men då kollade jag upp att i Sverige, för att jag är ju så naiv, jag tror ju, du vet, jag tror inte att det finns knark i Kalmar. Ja, nu har vi ju ett knarkkrig här i stort sett, så okej då, nu har vi knark. Men innan så har jag ju inte trott att det finns, för det har de bara i storstan och så. Mm. Och också så har jag inte förstått att man kan göra skönhetsoperationer lite överallt. Och då, men så tänkte jag, men det kan inte ha kommit till Sverige det här. Men herre, så på till exempel då Nordiska kliniken, och förresten, vad är det med att saker som heter Nordiska låter så förhöjt? Nordiska rådet, faktiskt. Jo, jag tackar. Mm. Eller hur?
Mm.
Men på Nordiska kliniken kan man göra en så kallad buccal fat pad removal. Buccal fat pad removal. Och det kostar då, det kostar 30 000 med kortison, 30 000 med lokalbedövning och 35 000 med narkos. Alltså att man kan välja. För oftast är det väl så att det här behöver du narkos för och här kan man välja bort det. Är inte det
lite? Om man är en hårding så kan man, men undra hur stor ingrepp det är om man liksom ligger nere i flera veckor eller om man kan gå till jobbet och andra på. Det är ändå, fettsugningen brukar väl ändå ge ganska stora, eller alltså en viss konvalescenstid.
Det var det du funderade på. Vet du vad jag funderade på? Jag funderade på om det kostar 35 000 med narkos och 30 000 utan. Kan man gå in och köpa bara narkos för 5 000 och sova en stund? Slappna av, eller vad är det du säger? Passa av. Nej, men tänk att de alltid ska lyckas komma på något nytt fett man ska komma på att man inte vill ha.
Det är så bra att känna till det här för att man förstår ju då att om man har obegränsat med pengar och man bor där de bästa plastikkirurgerna finns, alltså antingen i Stockholm eller i typ, om det inte är i Sverige då, så är det ju såklart i, antingen i Stockholm om det är i Sverige eller man är kanske så här i Los Angeles där Kim Kardashians kirurger, de gör också hembesök, de behöver inte ens svara in dit, de kommer hem och suger lite fett och sprutar lite här och lite där. Alltså det är väldigt skönt att förstå så att det här är helt orimligt att hon har liksom, hon verkar också ha så här body dysmorphia, hon är ju helt besatt av sin kropp, så hon ser säkert så här, jag tycker att det är lite tjockare på min vänstra kind, under min vänstra kind än min högra, kan du plocka bort liksom 6 milliliter, jag har ingen aning om vad det är för mängdenhet, men du förstår. Att man kan liksom, de plockar, de skulpturerar, de sprutar in och de formar. Alltså det är, och även de som, nu de är extrema, men Men liksom även de såna smakfulla skådisar gör ju det väldigt mycket. Och jag har verkligen reagerat på hur många svenska skådisar som börjar vara, som har gjort mycket så här fillers under ögonen så att de börjar vara lite så här. Ja, jag tänker inte säga någon namn för jag tycker det känns saskigt, men jag tänkte verkligen på det, på en känd killeskådis som är med i ett känt tv-program just nu. Hon får göra vad hon vill. Jag tyckte bara att jag började reagera på det för att jag har tänkt att det bara är såna, ja, men influencers och såna tjejer som är mer i det, i den kategorin, men att se liksom seriösa skådisar som gör det i Sverige, det tycker jag känns lite nytt, men det är kanske också för att jag är lika naiv som dig.
Ja, men alltså i Sverige, vi, jag menar, det är som i Storbritannien och i Sverige och en del andra länder, här är vi lite halvfula. Det är inte det som är vår USP, att vara vackra utöver det vanliga. Det kan de hålla på med i USA eller i Frankrike.
Det är det som det är, Malin. Det är bara det att våran USP är inte att våra skådisar är vackra. De är snygga, men våran USP som svensk befolkning är väl ändå vårat enda liksom.
Nej,
det är väl att vi är snygga,
tycker alla utomlandsare. Nu ska vi reda ut det här. Att vi har ett högt medeltal vad gäller karisma och höga kindben eller vad det nu är. Ja, men våra skådisar behöver ju inte vara så snygga.
Nej,
det är ju våra, liksom, de som har gått bäst utomlands är väl de som ser ut som någons mamma.
Ja, så är det. Fast Alicia, vi kan... Men nu känner jag så här, nu börjar vi prata om svenskars utseende och undermåliga utseende. Och nu är vi farligt nära finska kändisars undermåliga utseende. Och det vet vi ju, det slutade sist vi pratade om det. Så nu tycker jag att vi pratar om dagens ämne istället. Jag har ett ledord för det här året, Malin. Och det är vederhäftig. Vad skulle du säga att vederhäftig är för någonting? Är det ett ord du är bekant med?
Du.
Ja.
Jag skulle säga du.
Va?
Ja.
Jaha, men då är det bra att det är mitt ledord för året då. För att den enda person jag någonsin hört använda detta ord, det är min farsa. Ja. Och det är ju för att han är vederhäftig. Pålitlig, solid, trovärdig, kunnig inom ganska mycket, inte allt. Men liksom, det är ju en egenskap som jag inte förstod att värdesätta särskilt mycket som barn. Men som jag nu upptäcker det toppen. Att ha en vederhäftig pappa, en plikttrogen pappa som, om jag ringer till min pappa och säger, kan du skicka mig receptet på de här goda baguetterna du brukar göra? Då gör inte han som jag gör, som är så här, absolut, du ska få det. Glömmer bort det, kommer på det 3 veckor senare och desperat skickar iväg receptet efter 3 påminnelser eller så. Utan han, medan jag är i telefonen då, ja, jag går och, nej, jag stänger av plattan här, jag står och lagar mat, jag går och avbryter och så tar jag och hämtar det på en gång och så ska du få, alltså, han gör saker direkt och har han sagt något, han ska hjälpa med någonting, han är inte alltid den snabbaste på att säga att han ska hjälpa en, men han har sagt att han ska hjälpa en, då kommer han. Mm. Och han kommer liksom ha koll på viktiga papper, han kommer ha dem ihophäftade med ett litet gem och han kommer vara pålitlig. Och jag minns att jag kunde störa mig både på min mamma och pappa när jag var liten på att de var så plikttrogna och duktiga. Och jag minns att jag funderade på varför de inte skolkade mig från jobbet genom att till exempel sjukanmäla oss barn. För att det var ju jobbigt för mamma, hon var ju sjuksköterska. Tänk vad skönt för henne att låta mig vabba lite så hon fick vara hemma. Nej, man går till jobbet, man gör sin plikt för att man förstår att man är en viktig kugge i samhällsmaskineriet. Och det här, om jag ska vara helt ärlig, tack för att du sa att jag var vederhäftig, men det har inte varit min bästa gren. Jag har varit så himla slamsig och inte för att jag varit dum eller elakt har jag liksom myglat, men för att liksom det går. Och i skolan tyckte jag att det var väldigt mycket så här att testa, typ att kunde jag snika undan från en lektion utan att läraren märkte det? Kunde jag mygla så att jag fick en vecka extra för en uppsats? Inte för att jag då skulle plugga stenhårt en vecka till och lämna in den och få mycket bättre betyg än alla andra, utan bara för att gick det att mygla så var det ju kul att mygla, för man hade inte så mycket och man kunde bestämma över i den åldern. Och även som ung vuxen kan jag nog känna när jag började jobba att jag var väldigt mycket så här, om jag har en ursäkt, då använder jag den. Men det där har verkligen sänkt och det kanske är, nu börjar ju, jag fyller ju 40 om 3 år och ja, jag är ju vuxen. Så att, men till exempel så här, jag kanske märker att det här, jag kommer bli sen med den här lämningen till den här kunden. Och jag har en ganska legitim ursäkt eller en legitim anledning att säga så att det här hände hemma. Liksom. Men förut hade jag absolut använt den som en... om jag hade lämnat in någonting sent, oftast brukar jag vara noga med att lämna i tid, men i alla fall, om jag hade lämnat in sent hade jag absolut använt den för att liksom mildra fallet, men nu känner jag så här, det är ingen jävel som vill veta vad jag hade för legitim anledning, den där de vill veta är, kommer du leverera i tid, och nu kunde jag inte det, och därför vill inte jag säga en ursäkt, då vill jag säga så här, förlåt, jag misslyckades med den här deadlinen, eller om jag kommer, förut hade jag kanske sagt om jag kommer sent till en kompis jag ska träffa i stan, så säger jag liksom, åh det var så halkigt när jag körde in till stan, det var så här. Men nu är mer så här, förlåt att jag är sen, jag missberäknade, jag tänkte inte efter hur långsamt jag måste köra när det är så halt, jag ska verkligen tänka på det till nästa gång, och så sen pratar jag inte om det mer och håller inte heller på att liksom försöka påskina att jag har kört så fort jag minsann vågade, jag är så stressad nu för att nu har jag, det var så viktigt att hinna i tid, så här, alltså förstår du, att inte liksom försöka mildra fallet utan så här, ja, nu misslyckades jag. Vad är din tanke om det här?
Nej, men att bo i Umeå och skylla på att det var halt, jag tycker det var lite roligt. Men det kanske bara jag som
eller hur? Visst är det dåligt? Visst är det dålig jävla ursäkt? Är det något du borde ha lärt dig när du är liksom, ja, har fått tag i körkortet? Ja. Det blir halt.
Det var renar på vägen och så. Det är ju alltid... Är det alltid renar på vägen när du kör bil? Eller är det bara att varje gång det är det så lägger du upp och annars lägger du inte upp någonting från vägen? Det här blev en sidospår.
Nej, men alltså då brukar jag skinna och lägga upp för att det tycker ju folk är så roligt. Men det är ju, hela förra vintern så var det ju renar som bodde på våran gård. Alltså de var utanför för dörren varje dag. Så det är ju renbetesland det här, så det är inte alls ovanligt med renar. Absolut. Absolut.
Vadå alltså renar som går lös? Eller förlåt, hur ska man inte låta slög?
Nej, de går i koppel. Nej, men alltså det är ju renbetesmarker här. Och även alltså ända ut i Umeå, alltså inne i typ så här på, jag har typ sett bilder från kanske 50-60-talet typ, att man, om jag inte minns fel, så hade man typ renar som betade på ön i centrum. Alltså det här är ju verkligen...
Men...
Det här...
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet, och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Det är verkligen renbetesland, men man tänker inte på det för man tänker att det är att det bara är liksom mot fjällen, eller inte mot fjällen, men du förstår, inte i de stora städerna på kusten.
Men kan de inte, så de, men är de inte som älgar i lynnet att de kan stampa ihjäl någon och gå därifrån? Nej,
de är jättesnälla. Aha, okay. De är inte vara rädda. De är väldigt korkade, så de springer, om de står en skock på vägen så springer de inte av vägen, utan de springer framför bilen i 3 kilometer och bara liksom jagar där vi. Så det bästa sättet att få av renarna är att veva ner rutan och skälla som en hund, då tycker jag att de brukar de
skingras. Jaha, får man inte tuta på dem? Eller är det...
Jo, men det brukar de inte reagera för.
Nej.
Oftast.
Nej. Ja, det var det om det. Nej, men vad tänker jag på? Jag tänker på att... Jag tänker inte så mycket faktiskt. Jag undrar mest bara vart du vill komma.
Nej, men alltså jag undrar, känner du igen att du var... Är du vederhäftig eller är du en myglande slarvmaja och har det ändrats någon gång under livet, undrar jag?
Nej. Eller va? Ja, men man blir väl vedrigare med åren, men däremot så känner jag igen mig exakt i det du beskriver om din pappa. Det är ju så med honom också, på ett sätt som jag jag undrar om det liksom är, det kan inte vara friskt nästan, det här känslan av att om någon har bett dig, eller att du har sagt att du ska göra någonting, att du måste göra det så direkt och så exakt och bli klar med det och inte säga, att inte kunna ge upp och säga, fasen du, det här löste inte jag, utan liksom mentalt bryta ihop om man inte löser det. Typ exempel, vi har ju ett väggskötbord som vi fortfarande inte har plockat ner för att det kommer inte hända. Det kommer hänga kvar där tills vi får barnbarn. Och då så slutade de här magneterna funka. Och det är ju inte jättebra om ett barn, ett litet barn går förbi och får det jävla bordet i huvudet, att det ramlar ut i huvudet. Och då så sa jag det till pappa och så trots att jag var 30, jag vet inte, att jag inte fattar att man kan inte bara säga till pappa i förbifarten, den här är, jag vet inte 17 vi ska göra med den. Och då är det bara, nu var det hans dag. Och att bygga en egen flärp och borra dit och sen så, och du, nu sitter den där, en sån himla jättefin flärp som verkligen går att lita på att den inte ramlar ner i huvudet på barn, och det bara gjorde han, och hade inte han, det finns inte att han inte hade gjort det den dagen.
Nej.
Och jag frågade det bara lite så där med höften.
Ja, precis, men känner du att du håller på att bli som honom, eller är du, alltså börjar du få det där draget mer själv med åldern, eller?
Ja, men jag tycker att det hör föräldraskapet till, och jag tycker att det finns något väldigt fint i det. För det, du pratar ju mycket, du pratar om jobb och sådär också, men just det här med att man, det är ju inte mycket man säger nej till när det gäller barnen.
Nej.
Och att den där det där djuriska i en att vilja hjälpa sitt barn med vad det än är. Och det är väl det som pappa har. Det är väl inte att han är att han är Christer Wåhlin. Det är väl att han är pappa, precis som det är med din pappa.
Men alla pappor, inte alla pappor, men en del mammor blir inte heller så här för att de blir föräldrar. Så det är ju någon slags, men han har en benägenhet från viss egenskap, och sen odlar man det genom att bli förälder. Men
om vi ska lyfta det här då? Kan vi lyfta det här?
Men alltså, jag känner då att den här personlighetsdraget att vara så här, det har ju fått mig att omvärdera ganska många människor i offentligheten. Alltså, till exempel när drottning Elisabeth dog, så jag har ju, alltså, man är ju inte direkt något fan av det, liksom, kolonialmakten England, och jag har inte varit något stort fan av henne, men när hon dog och man förstår så här att, oj, vilket värde det finns av att någon bara har suttit på sin post och hållit käften och inte klagat och gjort det hon ska, och liksom, oj, vad det är jobbigt, och också deras motto som är, vad det nu är, klaga inte,
never
förklara
complain,
inte,
never
typ.
Explain.
Ja, och har jag tänkt också på utifrån att den här konflikten nu med William och Harry och så här, att man har ju så mycket, jag får så mycket respekt för William i det att han inte förklarar, han gör inte så här, ja men det är ju det, ja men alltså det, utan han bara, jag tänker inte nedlåta mig till att diskutera, liksom hon sa, han sa, utan du får väl säga det du vill då, jag tänker inte prata om det här offentligt, och nu så vet jag ju liksom, kanske så här, när jag var 14 hade jag omedelbart tagit Harrys parti, men nu känner jag så här, det kräver så en jävla själstyrka att hålla käften när någon säger något dumt om en, eller liksom att fortsätta, ja men jag, okej, jag blir illa behandlad, jag tänker ändå göra min plikt, jag tänker ändå uträtta det här jobbet som jag tycker är viktigt, jag tänker ändå, jag har fått som en, jag vet inte, en förtjusning i det, och det gäller ju också, ja men det svenska kungahuset, så här att jag har väl inget direkt fan av det heller, men så här att, ja men tänk liksom, det fattar man ju hur jobbigt det måste vara att gå på alla de här olika fabriksbesöken och skaka hand med hur många tanter och barn som helst och ta emot blommor, och varje födelsedag ska man stå och låta sig sjunga så här på soliden så här. Och liksom, man kanske bara vill skita i allt, men man bara gör det för att man förstår att det här är min roll och den ska jag göra. Jag tycker det är väldigt attraktivt.
Nej, jag tycker det är väldigt oattraktivt att du har den här åsikten. Faktiskt. Och för det första, drottning Elisabeth, ja men vad skulle hon ha gjort då? Det var inte som
hon
att...
Hon kunde väl ha abdikerat som hennes mor?
Vad sa du?
Vadå? Det var väl hennes egen mor, eller hennes farbror abdikerade väl? Och nu har ju... Så att, jag menar, det kan man ju göra. Det finns ju någon som gör det.
Ja, och sen försökte han komma tillbaka och bilda lag med Hitler. Var inte det han? Eller blandar jag ihop det nu?
Gud vad då, jag har dålig koll jag känner att jag har. Så var det säkert. Jag har inte sett The Crown. Jag vet inte.
På, men nej, men det och sen William, du säger så här att man är stark i själen om man inte säger tillbaka. Jag vet inte om man är stark i själen för att man gör det enda man känner till. Han vet ju ingenting annat än att
ha stiff upper lip. Han vet ju vad hans brorsa precis har gjort. Han vet ju vad hans brorsa precis har gjort, så han väljer ju bort det.
Ja, men det går ju bra att knuffa honom på en kattmatskål eller vad det var. så han och allt vad det är. Alltså jag har varit så fram och tillbaka i det här med Harry och Meghan, och vad ska man tro vems parti? Man behöver faktiskt inte välja sida överhuvudtaget. Men jag har landat i att jag väljer hans sida, därför att det han gör nu är ju, ja, det han gör är att prata. Det är ju det han vill. Det är ju det han är så trött på, det här förljugna och det här att man inte får, att han inte har fått kramar och allt vad det är. Och sen så var det som att människor, folket, publiken, de accepterade till en viss gräns. Men sen när det blev lite för mycket, eller det blev lite, och nu började han prata om sin penis också, var ovärdigt. Och lite, nu tog han upp det där, eller nu var han lite för taskig där. Att när han gick för långt, då helt plötsligt, nej, fast nu räcker det. Men så funkar ju inte frigörelse. Att, nej. Eller att prata om att man mår dåligt. Om någon vill prata, nu vill jag prata och reda ut det här för jag mår dåligt. Ja, okej, nu, men nu räcker det. Nej, men jag är inte färdig. Om han inte är färdig så kommer han få fortsätta. Så att man kan inte villkora det han håller på med.
Det är ju som att han behöver prata, och då får han väl göra det. Det är bara så synd att om han hade pratat lite smartare hade han kunnat prata och bli älskad. Nu pratar han om sånt som behöver pratas om, men han blir ju hatad och hånad för att det är liksom helt, det är inte det, och det är ju därför väl det kanske vittnar om då, att det är en riktig frihet. Det är inte alls så mycket PR-kupp som det framstår som, eftersom att ingen som med PR skulle tänka ut det så här dåligt, för att nu de har ju liksom gjort för mycket och håller på för länge och håller på och liksom älta små detaljer som för dem såklart är jättestora, som det kan bli ett bråk med ett syskon eller en vän eller så här, och den där gången då gjorde det, men liksom det är inte som att de har hotat varandra med vapen eller de har hotat att avslöja rikets säkerhet. Det är liksom, du sa att din fru skrev till min fru att hon hade amningshjärna, och då vart min fru jätte, så man bara, åh gud, hur ska man kunna engagera sig i det här? Men vad heter det? Jag kan känna också att jag blir inspirerad av Plikt, för att jag har ju inte varit jättebra på det, och det har ju faktiskt haft att göra med min psykiska ohälsa, så här att min mamma vart ju sjuk och dog ganska sen när jag precis var på väg ut i arbetslivet. Sen började jag liksom våga jobba mer och liksom jobba mycket och leverera saker och kände en enorm glädje att kunna göra det tills jag var utmattad. Och sen hände samma sak igen, att jag känner, jag är inte tillförlitlig, jag går inte att lita på, jag går aldrig utlova att jag ska komma någonstans. Så har det varit under många år, och nu tycker jag det är så himla härligt att känna så här, ja, så att du vill boka mig för en föreläsning om 8 månader. Ja, det kan jag lova att det kommer jag göra. Och veta att, eller vill du resa bort med mig nästa sommar? Ja, det kan jag bestämma att jag ska göra. Det är väldigt härligt att våga göra utfästelser om framtiden. Och sen också, för mig då betyder de något och inte som förut när jag sa så, mer för att slippa i stunden säga nej för att det kanske var jobbigt, så sa jag så liksom, och sen var man tvungen att komma på en ursäkt längre fram. Man bara sköt problemet framför sig.
Jag tror att jag förstår vad du menar, och jag är med på vad du menar, och jag tycker mig dessutom se såna strömningar i det offentliga samtalet utan att komma på något exempel. Men det finns det inte en risk också att det blir för mycket daltande? Åt motsatsen menar jag. Alltså om jag tycker hela tiden där, ja, men känn efter och andas och ta det lugnt och vila och säg nej. Samhället hålls ju igång för att folk jobbar och säger ja. Mm. Och där kommer ditt vinterprat in lite grann. Jag har sett så otroligt många som har lyssnat på ditt vinterprat. Mest på din Instagram i och för sig. Men det räknas.
För att jag repostar varje person som säger något snällt om mig. Ja, nej, det är min plikt.
Det verkar ju faktiskt vara ofantligt jättelyssnat. Jag hoppas att det blir det mest lyssnade. Det hoppas jag verkligen. Ja. Och den ogina sidan av mig får intrycket av att det är fel personer som tar till sig av det där med att passa av och att vila. Det känns som att de som lyssnar och tar till sig av budskapet från dig, det var de som redan gjorde det.
Mm.
Vad tror du om det?
Alltså,
inga kommentarer.
Jag tycker inte alls hålla med om det, för att jag älskar alla som har skrivit snällt om mitt vinterprat. Men alltså, ibland kan jag tänka att det kan ofta vara så att folk som fel, så är det väl ganska ofta att fel personer tar åt sig. Om man till exempel säger en sån här sak om plikt nu, då kommer det vara de här personerna som redan är jättevederhäftiga och pålitliga, som känner så här, ja nej, det är viktigt att man håller på i det här, och nu pratar de om det också. Alltså, det är ju alltid så att de personer som kanske borde ta åt sig mest är ju oftast döva för det. Men varför fick du känslan av att det var latemaskar som skrev det här?
Nej.
Jo, nej, nu ska... det var det ju. Det var ju så du menade.
Ja, just det. Ja, det var precis det jag sa. Ja, just det. Ja. Jag bara skrattar för att köpa mig lite tid. Ja, men alltså, jag var men fördomar. Det ser ut så. Eller som att, ja, men så blir det väl i och för sig ofta att om man har ett budskap så blir det att man, vad heter det, preach to the choir, alltså därför att man har, ja precis, exakt, man håller med, ja, för att du är redan där, men, och det kan de väl göra, det är väl bra, men de som verkligen skulle behöva det kommer ju kanske inte att hamna
de
där.
Skulle nog, alltså grejen är att just med sån här sak så tänker jag att människor som är väldigt, väldigt stressade tenderar ju att inte vilja höra saker som handlar, alltså precis. Nej. Som att om man är väldigt otränad och äter skräp så vill man inte läsa en bok om hälsa och kost, för det är ju fruktansvärt. Alltså, jag har inte velat läsa Anders Hansens skärmhjärna av förklarliga skäl. Alltså, så att de som behöver höra mest kommer inte söka upp informationen. Men det är det som är kul med vinter, att få göra någonting som ligger i så här linjär radio eller linjär tv, för att då kan man ju råka komma in i någons öra alldeles oförhappandes, och de råka få till sig någonting som de aldrig själva hade varit.
Mm. Nej, men jag ligger ju i detta nu, så ligger jag med en sån här menspad. Eller menspad.
Vadå, binda?
Nej, ja, det ser ut som det, men det är en sån här värmedyna av tyg, eller vad man ska säga. Och på högsta nivå under nacken, för att jag har min nackspärr tillbaka. Och så googlar jag ju sådär, hur blir man av med nackspärr? Och så vill jag att det bara ska stå så här, du trycker kontroll alt delete på tangent. Alltså det ska bara vara så, sån lösning.
Såklart.
Det får inte vara, gör de här övningarna i 6 veckor. Eller ännu värre då, som idag, då ramlar jag ner i något slags internethål av att, ja, nackont, det kan ju vara stress och oro. Uh-huh. Och då hjälper ju inga övningar, då måste du ju ta itu med det. Ja, men det har jag väl inte tid med. Ska jag ta itu med min
din oro?
Hur ska jag, alltså, och så ska det nå fram till nacken. Ja. Och hur kan man få ont i nacken av att man är stressad? Och vad har jag att vara stressad över? Hur kan andra människor ha nackar? Och då blir jag liksom, men det är väl också väldigt typiskt mig att jag, om jag får någonting, nu har du ont i fötterna för du har haft fel skor. Aha, men kolla på den där som går där. Den har jättemycket dåliga, sämre skor än vad jag har. Varför
inte
den?
Kan inte jag.
Det har väl för fan inte med mig att göra.
Nej, det har
det
inte.
Funkar ju inte så.
Nej.
Men då ska jag liksom ställa saker, då ska jag ställa folk inför detta. För de går ju runt i Converse och de har inte ont i fötterna. Men det har ju inte med min kropp att göra. Och det måste jag lära mig.
Ja,
först
precis.
Ska jag bara bli av med min stress och min oro. Eller så får det bara bli som jag förra gången gjorde, ont i nacken och ringde till den där kiropraktorn som vred min nacke precis som det var som på film, och jag ringde och sa att jag ville ha ett nackskott. Men nu ska jag faktiskt gå till en naprapat som jag hoppas gör sin plikt.
Bra, Malin, hoppas du är piggare till nästa vecka. Vi hörs.
Hej.
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.